Barmhärtig och nådig är Herren.
Sen till vrede och rik på kärlek. Så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Och ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Låt oss be. Vi tackar dig, du Gud, du barmhärtige Gud, du helige Gud, du allsmäktige Gud, för att du finns här mitt ibland oss och kallar oss att fira gudstjänst denna glädjens dag. Och tack för din förlåtelse och nåd som vi får ta emot från dig. Att vi får leva försonade med varandra, med dig och oss själva. Och vi ber att vi i den här gudstjänsten ska få lära känna dig ännu mer. Genom sångerna, genom predikan. Att vi ska kunna ta emot dig själv i nattvardens gåvor. Och förstå höjden och bredden och djupet i din kärlek. Tack för att vi får vara här tillsammans, dela gemenskapen och förstå vilka vi är i dig. Vi lovar och prisar ditt heliga namn. Amen. Välkommen att fira gudstjänst här i kyrkan vid Brommaplan idag. Särskilt välkommen till dig som är här för första gången. Temat den här söndagen är försonaren. Och i den här gudstjänsten kan du få försonas med dig själv, försonas med Gud och be om kraft att kunna försonas med din medmänniska. Gud har genom Jesus Kristus öppnat försoningens rum för oss alla. Och han har givit oss två handlingar som på ett särskilt sätt gestaltar försoningen, och det är nattvardens bord och dess gåvor, och det är dopet. Dopet till Jesus Kristus.
Tack Gud att vi får fira gudstjänst tillsammans. Tack att vi har fått vara med om ett dop till dig. Tack för glädjen att vi får dela trons gemenskap med varandra. Tack för gåvorna som vi har fått samla in. Välsigna dem. Och låt dem få betyda ännu mer för församlingen här och för människor som vi möter. Herre, tack att du vill ge oss av dig själv i den här gudstjänsten. Och nu vill du öppna ditt ord för oss. Tack att du älskar din värld. Tack att du har gett oss din son Jesus Kristus. Amen. Jag tror att jag flyttar lite den här så jag ser er den sidan också. Vad är egentligen sant? Och vad är sanning? Vem och vilka kan jag tro på? Och vad är motiven bakom? Jag vet inte om ni liksom jag tog er an 1 april den här veckan som gick, med en viss olustkänsla i kroppen. Vad kan man ens skämta om längre? Jag kom på mig själv där i tisdags morse att läsa en del nyhetsartiklar och organisationers inlägg och tänka, fast det där kan ju ändå inte vara sant. Det kan inte vara på riktigt. För att sen inse, jo, det är det. Även andra sidor och nyhetssajter har rapporterat om samma sak. Politiska utspel, brutala, hänsynslösa angrepp, samma galenskap. Och de där klassiska aprilskämten, de lyser allt mer med sin frånvaro och har snarare bytts ut mot lite tokroliga skämt och sketcher och klipp där ingen direkt kanske tror på att vi kommer gå på det som görs, men som liksom blir ett syfte att snarare underhålla ge oss ett gott skratt och sprida lite glädje. Och jag tänker att den där förskjutningen är ganska intressant och säger någonting om vår samtid. I en tid när vi inte längre kan lita på nyhetsklipp och om det vi ser är sant eller fejk. När vi inte vet om de världens ledare har ett gott uppsåt eller inte. Och vill sina invånare och andra länder väl. Då kanske aprilskämten har spelat ut sin roll. När mycket av verkligheten känns som ett enda stort skämt. Så blir det som vi istället vill bjuda varandra på. Lite humor, värme och glädje. Och det tänker jag är inte fel, men det är en intressant förskjutning. I dagens evangelietext så möter vi Nikodemus. Han finns i Jerusalem, är farisé och tillhör judarnas stora råd. Han är en lärd och respekterad person. Och det står att Nikodemus söker upp Jesus om natten för ett samtal om tro, om att bli född på nytt, om Guds rike och kopplingen mellan vatten och ande. Och vi ska läsa evangelietexten från Johannes 3, och det är tredje årgångens text som vi har valt för den här söndagen. Och om ni vill följa med texten i psalmboken så står den på sidan 1191, 1191 längst ner i hörnet. Johannes 3, 11-21. Och vi kommer in en bit in i samtalet mellan Jesus och Nikodemus. Och nu här från vers 11 så är det mest Jesus som pratar. Sannerligen jag säger dig. Det vi vet förkunnar vi. Det vi har sett vittnar vi om, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som har stigit ner till himlen, människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till jorden för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte trott på Guds enda sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Att göra vad Gud vill. Amen. Jesus och hans lärjungar har befunnit sig i Jerusalem ett tag för att fira påskhögtiden. Och det står att många kom till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Kanske var Nikodemus en av dem. Ibland påstås det att Nikodemus söker upp Jesus på natten för att han inte vågade visa öppet för de andra judiska ledarna att han sökte upp Jesus. Men vi möter också Nikodemus vid två andra tillfällen i Johannes evangeliet. dels i kapitel 9 och dels i kapitel 21. Och där verkar han ganska så trygg och rättfram. I kapitel 9 så försvarar Nikodemus Jesus. När de andra i rådet vill få honom dömd så vädjar ändå Nikodemus och säger att men visst är det så att våra lag ändå låter var och en som blir anklagad för någonting komma till tals, få en rättvis prövning. Och i kapitel 19 lite längre fram så står det att Jesus från Arimataia tar hand om Jesu kropp efter hans död och korsfästelse. Och det står att även Nikodemus kommer dit och hjälper till. Nikodemus har med sig myrra och aloe och tillsammans så balsamerar de och gör i ordning Jesu kropp för gravläggningen. Kanske valde Nikodemus den här gången när han söker upp Jesus på natten, och vi kan ana och tro av det som står att det var första gången som han sökte sig till Jesus enskilt. Att han valde natten för att få vara i fred, att prata ostört, utan risk för att bli avbruten eller ifrågasatt. Och det här samtalet i Johannes 3 mellan Jesus och Nikodemus, det följer den retorik som är väldigt vanlig i Johannes evangeliet. Jesus möter en person och den här individen missförstår eller greppar inte helt vad det är Jesus menar. Och då ger det en möjlighet för Jesus att förklara vem han är, sitt ärende hit till jorden. Vi ser det här med Jesus och Nikodemus, och vi ser det sen i kapitel 4 med den samariska kvinnan vid Sykars brunn. Att Jesus får möjlighet att på riktigt förklara vem han är. Och hela Johannes evangeliet är fullt av texter som berättar om Jesus. Och det är liksom hela evangeliets ärende, verkar det som. I slutet av evangeliet så står det att detta har författaren, detta har jag tecknat ner för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. För att ni ska tro. Det är Johannes evangeliets ärende, och det är ärendet i den här gudstjänsten idag. Att vi får vara öppna för det. Öppna för en större insikt om vem Jesus Kristus är och hur min tro kan få fördjupas. Efter påsk så kommer vi här i församlingen påbörja en ny bibelläsningsplan, och den kommer handla om just Johannes evangeliet. Jag tycker det ska bli jättespännande att få ta mig an det här kapitlet lite mer djupgående. Men idag så är det femte söndagen i fastan och vi närmar oss påsken. Och nästa söndag så rider Jesus in i Jerusalem på en åsna. Och hela påsken handlar om att Gud vill försoning. Vill försonas med sin skapelse, med mänskligheten, ställa allt till rätta. Och vi knyter an också till det här i dagens gudstjänst och predikan. I de första verserna i kapitel 3 så pratar Jesus med Nikodemus om att födas på nytt. Att få ett nytt liv. Ett liv ovanifrån. Och den här texten fortsätter i samma anda. Det himmelska och det jordiska hör ihop. I kapitel 14 så refererar Jesus till en berättelse från fjärde Moseboken när Israels folk på vandringen ut ur Egypten börjar bli otåliga. De klandrar både Gud och Mose för att de har försatt folket i den här situationen. Och det är en ganska så hemsk och otäck berättelse egentligen. Det står att Herren skickade giftormar som bet israeliterna och flera av dem dog. Då ångrar sig folket. De inser att de har syndat, att det här blev inte helt bra, det här blev riktigt fel. Och de ber Mose att be Herren om att ändra sig, om att ta bort de här ormarna igen. Och Mose vänder sig till Gud och ber för folket. Och Gud uppmanar Mose att göra en kopparorm, en annan orm, och sätta upp på en pinne som ett fältmärke. Och om någon blir biten igen av de här ormarna så ska de se på ormen och förbli levande. Ormen som Mose satte upp såg ut som en vanlig orm, men var inte giftig, var inte en giftorm. Jesus kom hit till jorden och var sann Gud, fullt ut Gud och fullt ut människa. Han såg ut som vi, som en människa, men utan fel och brister, utan synd, utan giftet. Och när han blev upphängd, eller upphöjd som också uttrycks, på ett kors, så var det för att vi ska få slippa det där giftet, för att vi ska få ett skydd, för att vi ska få fortsätta leva. Vi får välja att se på Jesus. Hans död och uppståndelse helar oss och den här världen och ger oss ett evigt liv. Det gör inte att vi blir immuna från ondskan eller handlar och prioriterar och gör galet och fel. Men det ger oss en riktning. Det ger oss ett löfte om att allting till slut kommer bli bra. Och med evigt liv så menar vi inte bara det där ändlösa, eviga livet, ett liv i evighet. Det är också att få ta del av Guds liv här och nu. Guds rike, det eviga, det som tillhör det himmelska, mitt här i det jordiska. Det är en text som uppmanar oss att tro på Jesus, att se på Jesus. På samma sätt som israeliterna fick fästa sin blick på ormen så får vi fästa vår blick på Jesus. Och jag tycker att det här lilla ordet se är väldigt intressant. När Jesus kallar till sig sina lärjungar så känner vi igen att han säger kom och följ mig. Så finns det ett tillfälle lite tidigare i Johannes evangeliet i kapitel 1 där några av Johannes döpares lärjungar kommer fram till Jesus och säger: Herre, mästare, var bor du någonstans? Och precis innan de frågar det här så har Johannes döparen pekat på Jesus eller visat på Jesus och sagt: se, där är Guds lamm. Och Johannes döparens lärjungar blev nyfikna och följer efter Jesus och nyfiket frågar: var bor du? Och Jesus säger: följ med och se. Och det ordet för se som används här, det handlar inte bara om att betrakta, att se med sina ögon. Jesus säger inte: kom och titta på mitt hus. Ordet som används, det har en mycket djupare innebörd. Det handlar om att upptäcka, om att inse, om att förstå. Det Jesus säger är: följ med och upplev själva, kom och förstå. Ni ska få insikt om vem jag är. Vi får se på Jesus. Vi får fästa vår blick på honom. Vi vet inte exakt vad som hände med Nikodemus. Men för mig så blir det också en påminnelse om att vi har alla våra olika vägar när det gäller tron. Vi är mer vana att läsa om andra lärjungar och Jesu nära vänner, kvinnor och män som levde omkring honom. Men den här berättelsen blir också en påminnelse att det finns så många fler och våra berättelser får se så olika ut. Hur som så verkar ändå det där nattliga samtalet mellan Jesus och Nikodemus blir ett slags startskott till en fördjupad relation. Att få prata ostört, att ta sig tid. Kanske kan det få bli en viktig hälsning till dig idag. Lite grann i skydd av mörkret, kanske med en annan person eller med Jesus själv. Tala sant, ärligt om livet som det är. Att försöka förstå mer, att gräva lite djupare. Jag tänker också att det får bli en bön för oss de här sista veckorna fram till påskhelgen. Att få se mer av vem Jesus är, att få kliva in i berättelserna, uppleva, leva med texterna, inse och försöka förstå. Herre, var bor du? Vem är du egentligen? Vad hör du hemma? Vad står du för? Vad betyder egentligen din död och uppståndelse för mig, för oss och för den här världen? När enskilda ledare, opolitliga och maktlyssna makthavare fattar, i alla fall i mina ögon och många av oss, orimliga beslut som får hela den här världen i gungning. När bidrag och stöd dras in till vårt gemensamma, det solidariska, det goda och sociala. Och när krig rasar värre och mer ursinningslöst än på länge. Då behöver kanske våran bön bli ännu tydligare. Herre, förbarma dig. Kom med din försoning. Vår blick än mer fäst på Jesus. Upphängd och upphöjd på korset. Vi får be om nåden att våga och vilja och orka att göra det goda, det som Gud vill. Att välja ljuset framför mörkret, att välja sanningen framför lögnen. Gud väljer alltid kärlekens väg och Jesus väljer åsnan nästa vecka. En symbol för fred och ödmjukhet. Han väljer bort de höga hästarna. Han går ifrån den här världens makt och stridslyssnad. Och Jesus kommer med fred, försoning och frihet. Jesus uppmanar oss att välja ljuset. Tro på honom. Se på honom. Och följa honom som säger: jag är världens ljus. Jag är världens fred. Amen.